kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Ja, nu är det igång igen med bibelförklaringar i kyrkan. Det har varit lite uppehåll efter då vi har gått igenom Korinthierbrevet, första Korinthierbrevet. Det står fel här vi. Men vi ska nu fortsätta med andra Korinthierbrevet. Det första delen vi får höra idag är då med Håkan Sundliden. Och vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Då var vi samlade till bibelförklaring igen. Välkomna allihop. Det här är ju lite extra den här gången, lite extra spännande, åtminstone tycker jag det. Därför att vi gjorde ju färdigt första Korinthierbrevet förra gången. Och det betyder att vi nu ska ta oss an andra Korinthierbrevet. Så det är tänkt att vi ska börja. Jo, som sagt, andra Korinthierbrevet ska vi börja med. Och då är ju själva upplägget så här, vet ni, på de här bibelförklaringarna. Säger det som en repetition och som en förklaring till det som ska hända här alldeles strax när vi ska gå in i apostlagärningarna. Att det var ju så att vi försökte ta oss igenom Nya testamentets böcker i kronologisk ordning. Vi började med Matteus evangeliet. Det är visserligen daterat till 70, men det är ju mera slutversionen som är 70 i sådana fall. Det påbörjades av Matteus, publikanen i Kapernaum, han som blev omvänd och som började följa Jesus. Han som kunde hantera papper och penna och som förde räkenskaper där vid tullen. Att han sannoliken skrev ner logion, Jesus ord. Att han byggde på det här genom åren. Samlade på sig vad Jesus talade om, undervisade om, mediterade och skrev ner. Och så växer ju det här fram under en längre period. Och Matteus var ju som sagt var alldeles i begynnelsen, och i urkyrkan så räknades Matteus evangeliet som det äldsta av Nya testamentets skrifter. Man ansåg till och med att det var skrivet på hebreiska, annars är ju Nya testamentet skrivet på grekiska. Men ursprunget är ju judiskt, och det ursprungligaste då, Matteus evangeliet, tror man, det är ju inte säkert där, men man har en tes om att det skulle vara skrivet på hebreiska och arameiska. Det jag vill ha sagt med det är bara det att det är alltså inte helt enkelt att datera Matteus evangeliet eller något av de andra breven heller. Ja, kanske enklare med breven i sådana fall. Därför att de är ju ofta tillkomna under en process. Det gäller ju särskilt evangelierna. Så jag ser i inledningarna på min studiebibel, om man kommer till Markus, så står det att det är skrivet si och så, och de åren, och Matteus de och de åren. Men det är ju inte, jag brukar tänka att det är slutversionen som är stadfästad vid det där året. Men tillkomstprocessen är lång. Därför är det inte så helt enkelt att läsa Nya testamentets böcker i kronologisk ordning. För här sker ju flera saker parallellt med varandra. Men vi gjorde som så att vi läste Matteus evangeliet och sedan så läste vi Galaterbrevet. Galaterbrevet brukar dateras vid två olika tillfällen, och jag valde det första, även om det kanske är mindre sannolikt. Men jag valde det första dateringen, alltså år 48-49 efter Kristus, av det enkla skälet att där gör ju Paulus upp med lagen, relationen till lagen. Alltså ett väldigt judiskt brev i den meningen. Så de är fortfarande kvar på heljudisk mark, de första kristna. Och man brottas där med sitt förhållande till lagen. Hur ska vi göra nu med hedningarna när de kommer till tro på Kristus? De är ju inte judar och står inte under lagen. Måste inte de också komma in under lagen, in i Gamla testamentet, för att verkligen bli upptagna de också i Guds folket? Nej, säger Paulus. De har inte tillhört Guds folket i den meningen, utan de tillhör Guds folket i den meningen att de är intagna i Jesus Kristus. Och det har skett genom nåd. Och det måste fortsättningsvis ske genom nåd, inte genom att de iakttar lagen. Så hela den problematiken är liksom den första problematiken de första kristna har att ta itu med. Och därför så valde jag den första dateringen där utav Galaterbrevet. Och sedan var det på samma spår då Jakobs brev. Jakob var ju apostel, den första föreståndaren i Jerusalem. Och det, hans brev är också genompräglat utav det judiska tänkandet. Så därför har vi tagit dem till att börja med. Sen kommer han ut på sin andra missionsresa. Och nu är vi inne i apostlagärningar, för där kan man följa Paulus leverne eller resplaner. Och på sin andra missionsresa så kommer han ju då över till Europa. Han kommer till Thessaloniki bland annat. Och han kommer till en del andra platser, Filippi och så. Och det tredje och fjärde brevet som vi gick igenom då var följaktligen första och andra Thessalonikerbrevet. För det är då det tidigaste brevet. Och där är problematiken den att man väntar intensivt på Jesu återkomst. Så båda de breven har ju det i fokus. Och det fanns en viss besvikelse, förstår vi, i Thessaloniki. Och den besvikelsen var framförallt den att det var församlingsmedlemmar som hade avlidit helt enkelt. Och då tänkte man, ja men då får ju de inte vara med om Jesu återkomst. Och så uppstod det en massa frågor. Och olika lärare som hade olika utläggningar. Så där kommer då första och andra Thessalonikerbrevet in. Sen tror jag vi gjorde som så att vi kompletterade med Markus evangeliet, om jag minns rätt. Men, och nu ska vi då och sen har vi nu tagit första Korintherbrevet och vi ska gå över till andra Korintherbrevet. Vi ska ta Paulusbreven i kronologisk ordning som de dyker upp då i apostlagärningarna. Men det är ju så att parallellt med det här så finns ju också Petrus och Petrusbreven. De är tillkomna också, ja, i alla fall förstadiet till de breven. Hans tjänst, Petrus tjänst, är ju full gärning. Men den återberättas inte i apostlagärningarna. För apostlagärningarna är ju skrivna av Lukas som var resekompanjon med Paulus. Och Lukas lägger ju tonvikten inte bara vid Paulus utan tonvikten vid detta att evangeliet når ut till hedningarna. Det var ju Paulus särskilda tjänst. Den tjänsten hade inte Simon Petrus. Utan Simon Petrus är ju fortfarande kvar till största delen på judisk mark. Och besöker de judiska församlingarna i Judeen, Samarien och Galileen. Men det gör ju att det kommer inte, visar det sig nu då, att bli så att vi kan ta alla 27 böckerna i kronologisk ordning. Eftersom en del ligger parallellt. Men vi kan följa apostlagärningarna och vi kan sätta in Paulusbreven i apostlagärningarnas berättelse. Och vi kan göra färdigt apostlagärningarna och alla Paulusbreven. Och sen när vi är färdiga med det om några år, då kan vi ta Petrus och Johannesbreven och Hebreerbrevet. Så får vi lägga upp det. Jag ska också säga det för de som lyssnar till den här inspelningen. Och det säger jag till er också, att det som den här timmen kommer att handla om, det måste jag sortera in när vi lägger ut det på internet. På två ställen. Därför att det jag gör ikväll är ju fortsättningen på Apostlagärningarna 19. För det är där vi befinner oss. Och samtidigt så är det då inledningen på andra Korintherbrevet. Så att man får in andra Korintherbrevet i sitt sammanhang. Och då uppstår den kluriga frågan. Ska den här bibeltimmen läggas i serien om Apostlagärningarna? Eller ska den läggas som första delen i andra Korintherbrevet? Och då har jag kommit på det att med teknikens hjälp så kan man faktiskt kopiera och lägga det på båda ställena. Så att de som lyssnar till det här, om man nu lyssnar till apostlagärningarna och går igenom det, hör det här. Och lyssnar man på andra Korintherbrevet så får man också det här. Så är det tänkt. Men det betyder att vi går till apostlagärningarna innan vi ger oss in i andra Korintherbrevet. Och då är vi, som jag sa, apostlagärningarna 19. Vi slår upp det. Ja, vi behöver läsa ett ställe i första Korintherbrevet också. Men om du tittar då till att börja med i apostlagärningarna 19. Så ser du, det beror på vad du har för översättning nu då, men jag har ju folkbibeln här fortfarande. Så ser man att vi kapitel 18, vers 23. Där ser man att där börjar Paulus tredje missionsresa. Och när han ger sig iväg på sin tredje missionsresa, den utgår ju då från Antiochia, det kan man se i vers 22. Slutar med, for därefter ner till Antiochia. Det är alltså Antiochia i Syrien. Det finns ju två Antiochia, men det är Antiochia i Syrien. Och det var ju Paulus hemförsamling. Det var där han tillhörde så att säga när han kom ut i tjänst. Det var därifrån hans första missionsresa utgick. Och den andra, och nu också den tredje. Det står i vers 23 att han uppehöll sig i Antiochia i Syrien någon tid. Sedan bröt han upp och for först genom Galatien och sedan genom Frygien. Och han styrkte alla lärjungarna. Då reste han västerut genom nuvarande Turkiet. Och så kommer han i vers 24 till Efesus. Och där fanns en jude som hette Apollos. Och nu så kapitel 19, vers 1. Medan Apollos var i Korint, han gav sig därifrån, så kom Paulus ner till Efesus. Ja. Där träffade han några lärjungar. Och det här har vi läst om och det här har vi gått igenom. Apostlärningarna 19. Och vi kommer till vers 10. Där ser man att Paulus uppehöll sig i Efesus under 2 år. Han höll till dagligen, står det i 9:e versen, i Tyrannus hörsal. Och detta pågick under 2 år, så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Och så berättas det om några mirakler som hände och konfrontationen här med kringvandrande judiska andutdrivare i vers 13 och så vidare. Det är under de där 2 åren som han befinner sig i Tyrannus hörsal som han skriver första Korintierbrevet. Och därför så gjorde vi så att när vi kom till och med vers 20 så avslutade vi genomgången av apostlagärningarna och så gick vi igenom första Korintierbrevet. Håll kvar fingret här nu, för vi ska strax fortsätta i apostlagärningarna. Men se hur första Korintierbrevet slutar. Det slutar med 16:e kapitlet. Och han befinner sig alltså i Efesus. Och han skriver första Korintierbrevet. Och i det 16:e kapitlet, vers 5, så berättar han om sina resplaner. Jag läser: jag tänker komma till er, alltså till Korint, sedan jag farit genom Makedonien, för jag tar vägen över Makedonien. Men hos er stannar jag om möjligt en tid, kanske hela vintern, så att ni får utrusta mig för fortsatt resa, vart den nu går. Jag vill inte nu besöka er på genomresa, för jag hoppas kunna stanna kvar hos er en tid, om Herren tillåter. Jag vet inte om du har kartan klar för dig, men jag hoppas det. För då har du ju kartan, om du tänker nuvarande Turkiet. Och så längst ut, västerut i nuvarande Turkiet, där ligger Troas. Och där tar man sig över vattnet för att komma till Europa. Och då kommer man till Makedonien. Makedonien, där finns Filippi, Berea, Thessaloniki. Det är övre delen av nuvarande Grekland och södra delen av nuvarande Makedonien. Det är Makedonien. Längre söderut, den undre halvan av Grekland är Akaja. Och där nere ligger Aten och Korint. Så han säger här att han tänker inte resa från Efesus som ligger på sydkusten i nuvarande Turkiet. Han tänker inte ta båten därifrån till Korint. Utan han tänker sig att resa upp via Troas över till Makedonien. Och så ska han den vägen ta sig ner till Korint och så ska han stanna där över vintern. Det är hans planer. Men jag lägger märke till att det här i vers 6 står: jag stannar om möjligt en tid. Alltså det är inte riktigt klart här hur han tänker att det ska gå till. Då är det i vers 8: i Efesus så stannar jag till pingst, eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare. Så han är alltså kvar i Efesus när han skriver första Korintierbrevet. De här resplanerna som han skriver om i första Korintsebrevet, som han alltså meddelar till dem i Korint, de verkställs inte. Det blir inte på det här sättet. Och det är, ja, men ni vet ju nu när vi har gått igenom första Korintsebrevet att det fanns ju mer än ett problem att ta tag i. Och det var ju ganska stora problem också, får man säga. Så Paulus hade ju jobbit med församlingen Korint. Men klart, nu har han varit i Efesus i 2 år. Han var där i 3 år faktiskt. Så att han har ju inte haft den där närövervakningen. Han har inte kunnat bistå dem på nära håll där i Korint. Utan där har ju hänt lite utav varje. Och de har dragit åt olika håll. Första Korintsebrevet är ju en kritik, kan man säga, mot korintierna. Som går ut på att de inte har förstått hur de hör samman. Alltså det är därför de är splittrade. De ser inte att de tillhör samma Jesu Kristi kropp. Utan de är upptagna med sina olika partier och sina olika frågeställningar. Och de tvingar mer eller mindre Paulus att diskutera på de här olika områden. Det handlar om kött och det handlar om avgudadyrkan. Och det handlar om vad kvinnor ska ha på huvudet. Och där har vi gått igenom. Paulus är ju inte alls pigg på att diskutera det där överhuvudtaget, utan han har det som en anknytningspunkt och så säger han att ja, visst, det kan vara lite olika, men ni vet ju det att Guds rike har kommit. Kristus är närvarande. Det är ju det ni ska fokusera på. Så ordnar det sig nog med det andra. Så hela Korintsebrevet så försöker han skjuta Kristus framför sig, så att säga. Och jag säger det här nu därför att det här blev, skulle jag vilja påstå, den stora upptäckten för mig själv när jag läste Korintsebrevet. För jag har också hört till dem som har läst och brottats med de olika problemområdena. Bekymret är bara att brottas man med problemområdena, om man får äta kött eller inte äta kött och vad man ska ha på huvudet, så brottas man med det med ett felaktigt perspektiv, att man blir problemcentrerad, då blir man själv en del av problemet. Man hittar inte lösningen. Men det Paulus gjorde, det var att han förmedlade Jesus Kristus och honom så som korsfäst, som han tar ju riktigt i där i andra kapitlet. Och på det sättet så blir det ett annat fokus. Plötsligt är det Jesus Kristus som är A och O. Och det är Jesus Kristus, den uppståndne, som måste kasta ljus över alla de här plötsligt ganska små problemen. Men framgången var inte total när han skriver till Korint. De kunde inte ta emot det här på ett sådant sätt så att allting la sig till rätta. En del kanske kunde det. En del tog säkert hans undervisning som en intäkt för att just de hade rätt och andra fortsatte att kritisera honom. Framförallt så var det ett problem att det fanns olika Guds tjänare i Korint som uppträdde som, inte bara som bibellärare utan som apostlar. Vi kommer att möta dem i andra Korintsebrevet, för han talar om de falska apostlarna. Och de här falska apostlarna, de höll ju då en massa problemställningar emot Paulus. Och bland annat så höll de detta med att Paulus skulle vara opålitlig. Han skrev ju hur han skulle resa, att han skulle komma och stanna över vintern. Men det gjorde han ju inte. Och så hittar man hela tiden, så fort det är någonting som inte stämmer med deras förväntningar, så vänder man det emot Paulus. Den här resplanen som finns och som jag läste nu i 1 Korintierbrevet 16 kapitlet, den kallar jag tills vidare för resplan A. För det kom sen en resplan B. Och vi kan gå nu tillbaka till apostlärningarna. Och han är fortfarande då, om du kommer till apostlärningarna 19, vers 21. Det är där vi ska börja nu, för så här långt hade vi kommit. När vi då kommer till vers 21 så står det, jag läser där vers 21. När detta var slutfört bestämde sig Paulus för att genom Makedonien och Akaja resa till Jerusalem. Han sade, och när jag har varit där måste jag också besöka Rom. Den resan blev ju inte heller av. Det här var resplan B. Så här blev det ju inte som han hade bestämt sig för här. Och det kommer vi se när vi kommer till 20 kapitlet. Verserna 1, 2, 3. Och ni ser redan här i vers 21, det som jag nyss läste då. Eller vers 22. Att där ger han sig inte iväg, utan det står: han sände två av sina medhjälpare, Timotius och Erastus, till Makedonien och stannade själv en tid i Asien. Läs Efesus i Asien. För det var ju där han var. Så han blir kvar där. En tid. Vad det nu betyder. Så ser det ut. Men nu måste vi ta oss igenom det 19 kapitlet innan vi kommer tillbaka till de här frågorna som nu eventuellt uppstår. Om vi då tittar i vers 21 så finns det ett par saker där som vi behöver lägga märke till. Eller tre saker till och med. Det står: när detta var slutfört. Och man kan fråga sig, vad då detta? Detta var det som stod här innan. Om de där händelserna som återberättades. Nej, jag tror inte det, utan i en annan översättning så står det inte när detta var slutfört, utan det står: efter alla dessa händelser bestämde sig Paulus, och så vidare. Alltså det är ganska allmänt hållet. Efter alla dessa händelser, det är efter, inte bara efter det som står innan i 19 kapitlet, utan efter allt det som hade hänt under de där två åren som han har varit där. Alltså efter två års tid. Gränsen här mellan vers 20 och 21, den är väldigt flytande. Det är alltså inte liksom klara, liksom, då hände det och sen hände det och sen hände det. Utan det hålls lite öppet. Och jag tror inte att just kronologin var det viktiga, att vecka 14 så hände det och vecka 15 reste han hit och vecka 17 så inträffade. Det var inte det viktiga. Utan det viktiga för Lukas som skriver det här, det är att berätta om och beskriva hur Guds rike spred sig och vad som hände i samband med att förkunnelsen gick ut över hedna världen. Så det hålls lite öppet där. Efter alla dessa händelser. Och så det andra jag vill kommentera, det är: bestämde sig Paulus, och så vidare. Där står det i den grekiska texten: bestämde sig Paulus i anden för att resa. Och det är tveklöst så att det står så i den grekiska texten. Men då är det som så, vet ni, med det här ordet anden, pneuma, att man kan inte utläsa om det handlar om Guds ande eller om det handlar om människans ande. Och därför så står det olika översättningar. Ja, här står det ju inte anden alls, men på andra ställen så står det ibland anden med stort A och ibland anden med litet A. Man måste alltså varje gång det står anden tolka utifrån sammanhanget. Ifall det är den heliga ande eller om det är människans ande, det vill säga människans hjärta, människans innersta, för det är ju anden. Och det som har hänt här då när det står på det här sättet, det är alltså att översättarna menar att det är Paulus egen ande. Alltså Paulus hade bestämt sig. Då behöver man ju inte ha med och krångla till översättningen genom att översätta som jag sa. Bestämde sig Paulus i anden för att resa. Utan det räcker med, på svenska så räcker det med att Paulus bestämde sig för att resa. Men man har gjort den tolkningen. Och ingen kan säga att den är fel, den tolkningen. Det man skulle kunna säga däremot, och jag skulle nog vilja slå ett slag för det faktiskt, det är att det skulle kunna handla om den heliga ande. Och i 1917 års översättning så står det faktiskt så. Där står det översatt: då bestämde sig Paulus på andens tillskyndan att, och så vidare. Ja, vad är det för någonting som talar för att man skulle tänka sig att det är den helige ande istället? Jo, av det här skälet, det huvudskälet, att det som sker här nu och i den versen, och det som sker sedan, det är ju det här upploppet i Efesus som sedan i 20 kapitlet gör att han ger sig iväg. Det är en vändpunkt i hela Paulus liv här. Och det är en vändpunkt på så sätt att du ser det tydligare, ja, du ser det ju redan här i den här versen 21 som vi läste, att han hade bestämt sig för att resa genom Makedonien till Jerusalem. Så det här som vi nu har framför oss, det är Paulus väg till Jerusalem, där han sedan blir fängslad och aldrig blir frisläppt igen. Det här är vi går upp till Jerusalem för Paulus. Det här är hans lidandes väg som nu ligger framför honom. Det är alltså ett stort beslut om hur han ska resa, och det är också ett stort beslut som blir synligt på så sätt, både när man läser vidare här, men kanske ännu mer när vi kommer in på andra Korinthierbrevet, att han kände en oro och en ängslan för att ta den här vägen. Han var fylld av oro och ängslan. Han visste inte. Och det hör också till bilden, det där bilden att han inte fullföljde sina resplaner. Vi läser ju på andra ställen i apostlagärningarna, inte minst när det handlar om missionsresorna, hur viktig den helige ande är. Den helige ande hindrade Paulus från att resa norrut på den andra missionsresan. Det var den helige ande som gjorde att han kom ända så långt västerut man kunde komma, ända till Troas. Och där visste Paulus förmodligen inte, vad ska jag göra nu? Jag har kommit till vägs ände. Ja, så kom den här uppenbarelsen på natten om en man som var i Makedonien och ropade, kom över och hjälp oss. En man som förmodligen igenkände sen på morgonen som läkaren Lukas. Så andens ledning är nästan som ett tema i apostlagärningarna. Varför skulle det då inte kunna vara det här också? Titta i 20 kapitlet, vers 22. Det här är avskedstalet. Det är när han kommer tillbaka sen till Efesus. Ja, han kommer tillbaka till Efesus. Han är på väg till Jerusalem. Han stannar till i Efesus. Och då så står det i Apostlärningarna 20, vers 22. Då säger han så här till de äldste i Efesus: se, bunden i anden beger jag mig upp till Jerusalem, utan att veta vad som kommer att möta mig där. Jag vet bara att den helige ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus, att vittna om Guds nåderika evangelium. Och se, jag vet nu att ni inte mer kommer att se mitt ansikte, alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för. Och så vidare. Det här hade han i sig under den här, från och med den här vändpunkten. Från och med att han var på väg. Nu blev det ju via, kom ju ner till Korint och så kom han tillbaka. Och så fortsatte han tillbaka till Jerusalem. Men ska återkomma till det sedan. 21 kapitlet, där står också i vers 10. När vi hade varit där i flera dagar, då hade han anlänt till, nu ska vi se här var han var någonstans. Han kom till Caesarea. Han har inte kommit fram till Jerusalem ännu. Han har kommit till Israel, anlänt Caesarea, hamnen i Caesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus. Vers 10, när vi hade varit där flera dagar så kom en profet vid namn Agabus ner från Judén. Han kom nu till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sa: så säger den helige ande, den man som äger detta bälte kommer judarna i Jerusalem att binda så här och utlämna åt hedningarna. Ni märker att han är på sin lidandes väg till Jerusalem och han är medveten om det hela tiden. Titta också i 9:e kapitlet där när han blir kallad till apostel. Där ser man något annat som är intressant i sammanhanget. När han i 9:e kapitlet på väg till Damaskus möter den uppståndne. Så slås han ju med blindhet. Och i Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Och Herren uppenbarar sig för Ananias. Och så säger Herren till Ananias, vers 11, att han ska gå till Raka gatan och fråga efter Saulus, ty han ber. Och så gör han det och så kommer det i vers 15. Men Herren sa till honom, alltså till Ananias, gå, underförstått, till Saulus. Han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Det finns redan i hans kallelse från början att han, Paulus, blir omvänd i mötet med Jesus från på väg till Damaskus. Och kallelsen kommer starkt till honom och kallelsen handlar om att Paulus, judarnas jude höll jag på att säga, ska bli missionär ut till hedningarna, ut över hela världen. Och för detta ska han betala ett pris. För det är oundvikligt. Paulus hade det i sig redan från första dagen. Nu när vi kommer tillbaka då till apostlärningarna 19:21 så lever det här upp hos honom. Och han förstår att hans kallelse ska fullbordas och han är orolig och han är ängslig. Han är i sitt Getsemane. För ni ser vad det står och det är det tredje då som jag ville kommentera. Han sa det, alltså vers 21, slutet. Han sa det, Paulus sa det. Och när jag har varit där måste jag också besöka Rom. Måste på grekiska finns två olika ord. Här används ordet dei. Dei, besöka Rom. Måste är ett ord som alltid används när Guds vilja ska ske. För att Guds vilja ska ske så måste det och det inträffa. Alltså det och det måste ske för att Guds vilja ska ske. Jesus Kristus måste ge sitt liv på Golgata kors för att försoningen, Guds vilja, ska äga rum. Han måste inte i den meningen att det är någon sorts lag, utan han måste göra det frivilligt. Det måste ske för att det ska få de följder som det är tänkt, som är Guds plan. Paulus måste till Rom. Och där ger sitt vittnesbörd för kejsaren. Kejsaren som regerade över hela romarriket. Paulus måste dit och fullborda sin kallelse där. Och än mer måste lida martyrdöden där. Kristusmönstret går igen i Paulus. Det är också ett kännetecken, får vi veta, när vi kommer in i andra Korintierbrevet, på en sann apostel. De falska apostlarna, de bröstade sig och de var så förnäma och det gick så bra för dem. Och de hade inte bara folkets stöd utan de kunde leva gott på det här. Paulus säger att kännetecknet på en sann apostel, det är en som ger sitt liv. Som låter sig föras till slakt under tystnad. Där ligger styrkan. I den svagheten ligger styrkan. Att kunna göra det för att evangeliet ska få ett genombrott, det är styrkan. När jag är svag så är jag stark. Ja, Paulus är som sagt var medveten om att hans lidandesvandring har börjat. Och därför tycker jag att 1917 års översättning är väl så bra. Paulus bestämde sig genom andens tillskyndan att genom Makedonien och Akaja resa till Jerusalem. Men som sagt, han är fortfarande kvar i Efesus och det blev inte som han hade tänkt sig. Ungefär som om, det kommer vi också se när vi kommer in i andra Korintsebrevet, ungefär som om den helige ande själv hade ändrat sig. Ja, faktiskt. Vänta så kan ni få se när vi kommer dit. Nåja, nu är vi då i vers 22. Han sänder två av sina medhjälpare, Timotheus och Erastus, till Makedonien. Och själv stannar han kvar som sagt i Efesus. Här står inte det. Men jag tror mig kunna säga att Timotheus och Erastus, ja, de skulle till Makedonien, men bara för att resa vidare ner söderut till Akaja och Korint. Hur kan jag säga det då? Jo, om du tittar i första Korintsebrevet, kapitel 4. För det var ju just vid den här tiden som han skrev första Korintsebrevet, har vi ju konstaterat. Och i första Korintsebrevet, kapitel 4, vers 17, så skriver Paulus: Timotheus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisade i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Så han sänder alltså Timotheus, och genom apostlärningarna får vi också veta att Erastus är med. Timotheus och Erastus ger sig iväg till Makedonien för vidare resa till Korint. Erastus är omnämnd på några andra ställen, till exempel i Romarbrevet 16:23. Vi behöver inte slå upp det, tror jag. Men Erastus var ju kassör, tror jag det står i någon översättning. Man kanske skulle ha ett bättre ord. I Korint. Så Erastus var från Korint. Och det talar jag också för, eller skulle jag i alla fall kunna tala för, att Timotheus och Erastus är på väg just till Korint. Om än via Makedonien. Nåja, när de nu har gett sig iväg, vers 22, så kommer vi till vers 23. Då händer någonting. Nu händer det som vi kallar för det stora upploppet i Efesus, och det var verkligen ett stort upplopp. Och från vers 23 och kapitlet ut så beskrivs det här upploppet. Och vi behöver läsa det, och det är ju ganska långt avsnitt. Jag börjar med att läsa från vers 23 till och med 28. Vid den tiden uppstod det stor oro med anledning av den vägen. En silversmed som hette Demetrius tillverkade Artemis tempel av silver och skaffade därmed hantverkarna stora inkomster. Nu kallade han samman dem och sådana som hade liknande arbeten och sa: ni män, ni vet att vi har vårt välstånd av detta arbete. Och nu ser ni och hör hur den där Paulus har vilselett en massa människor, inte bara i Efesus utan i nästan hela Asien, med sitt tal om att gudar som är tillverkade av händer inte är några gudar. Det är fara värt inte endast att vårt hantverk får dåligt rykte, utan också att den stora gudinnan Artemis tempel förlorar sitt anseende. Och att den gudinna som hela Asien, ja hela världen dyrkar, mister sin gudomliga storhet. Här har vi alltså problemet. Problemet är att Paulus har haft stor framgång med evangeliet. Och hela det här upploppet som det nu handlar om sker med anledning av den vägen, står det i vers 23. Den vägen, det vet ni ju, det är ett uttryck. Det är ett uttryck som är, ja, som kan användas på åtminstone ett par olika sätt. den vägen, det handlar ju om det kristna livet. Det är den kristna livsstilen. Vägen med, i biblisk terminologi så att säga, att vandra den vägen, det är ju att leva på ett visst sätt. Förebilden finns ju i Gamla testamentet om hur Israels barn vandrade ut ur Egypten och leddes utav anden genom öknen mot det utlovade landet. Paulus knyter an till det i Galaterbrevet, säger att vi ska också vandra efter anden. Precis som Paulus gjorde här i Apostlagärningarna. Men det var den vägen som anden ledde dem på. Och det handlar ju om gemenskapen med Jesus Kristus. Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Johannes 14:6. Han är vägen, och att vandra tillsammans med honom, eller helt enkelt att leva tillsammans med honom, är inte bara att vara på vägen utan att vandra vägen. Vandringen går, dagarna går ju av sig själv, det har ni väl märkt. Månad efter år, alltså det är inte någon vandring i den meningen. Man kan stå på samma ställe, men det blir en vandring då för en vandring genom tiden. Men gemenskapen med Jesus Kristus präglar, för det första är han mitt liv. Han är min väg, men han präglar också min livsstil och det sätt på vilket jag lever. Och när man talade om den vägen, då tänkte man på de kristna människorna, församlingarna, gemenskaperna som levde på ett visst sätt. Och då menar jag inte i moralisk mening att de inte fick synda eller de fick inte göra sig eller de var tvungna att leva på det sättet. Nej, inte så. Utan de var präglade av Jesu närvaro på ett naturligt sätt. De ville ju göra sin mästares vilja och gjorde det spontant. För det var en frukt i deras, ur deras gemenskap med Jesus Kristus, så kom andens frukt fram. Inte köttets gärningar, utan andens frukt. Det präglade deras liv. Det var den vägen. Men den vägen, uttrycket kunde också användas på ett annat sätt, nämligen som en beteckning just på de kristna. Alltså en sociologisk beteckning på de kristna. En grupp människor som är kristna. Den vägen, det är de. De människorna. Är du på vägen eller är du inte på vägen? I sociologisk mening. Så det var det här som var tydligen orsaken till upploppet i Efesus. Sen så står det här då om Artemis. Och i noten här så står det Artemis kommer att identifieras med den italiska gudinnan Diana. Och där skulle jag nog vilja ha ett litet frågetecken efter att ha läst några kommentarer. Jag ska förklara. Artemis är ju den grekiska jaktgudinnan. Och fruktbarhetsgudinnan. Om jag minns rätt. Och Artemis i den grekiska mytologin motsvaras i den romerska mytologin av Diana. Så Diana är alltså samma gudom, också jaktens gudinna. Och vi vet att inte bara utifrån den här noten, utan vi vet utifrån andra översättningar att man ropade stora i Efesinas Diana. Det känner ni igen. Nu är det inte riktigt säkert att det var så, menar ett antal kommentarer. Det fanns nämligen en annan gudinna som heter Kybele. En renodlad fruktbarhetsgudinna. Och henne kände man igen, för hon avbildades inte med två bröst utan med 20-30 bröst, alltså över hela kroppen. Hon var liksom verkligen fruktbarhetsgudinnan och hette Kybele. Och man har vid utgrävningar i Efesus och runt omkring funnit den typen av statyer, hur lätta att känna igen, på 32 olika ställen. Så det man tror nu är att Artemis egentligen är Kybele. Och att Kybele, gudinnan, fruktbarhetsgudinnan, har härskat här och att man har satt namnet Artemis på henne. Lite oegentligt alltså. Så här finns en förväxling. Det kan ju tyckas som en detalj, men jag ville ändå ha med den eftersom jag har läst den. Därför så är det ju under alla omständigheter bra att det skrivs här Artemis. oavsett vilken bakgrund som finns till Efesiernas Artemis. Och de hade ju i Efesus ett väldigt tempel. Här anges till och med måtten. Det var inte mindre än 110 meter långt. Det är som en hel fotbollsplan. Det var 55 meter brett. Det är väl också som en fotbollsplan om jag inte tar alldeles fel. Ja, det är som en fotbollsplan, en jättetempelbyggnad. Som vilade på en grundplatta som är ännu större. Här kom folk från hela Asien. Det här var, precis som det står här, hela världen dyrkar denna Artemis i Efesus. Och där fanns ju då inte bara den här silversmeden Demetrius, utan här fanns ju en massa andra hantverkare också som levde på turismen, skulle man kunna säga. De tillverkade i silver och kanske i annat material också offergåvor, amuletter, souvenirer, halsband, ringar, allt. Och de hade stora inkomster på det här. Och här befinner sig Paulus i 2 år och predikar evangeliet om Jesus Kristus. Det är nästan som vi spontant kan dra den slutsatsen. Det är klart det blir problem. Som en del av er känner till så är jag på väg till Nepal i februari. Vi ska börja med en pastorsutbildning där, eller den har börjat redan. Jag ska vara med och undervisa där. Så pratade jag med Hans häromdagen. De har varit där nu i november och hade kommit hem. Jag pratade med honom. Så pratade vi lite grann om kulturen och hur det var i Nepal. Nepal ligger ju precis norr om Indien. Så det är den indiska kulturen. Nepal betecknas som 100% hinduer. Och så sa han det att, Hans alltså, sa han det att om man där predikar att Jesus är Guds son, att Jesus är Gud, så är det ingen som tar anstötet av det. De har 3 miljoner gudar där i Indien. Jag vet inte om det finns en till. Men däremot, sa han, om du predikar att Jesus är den enda guden, då har du problem på en gång. Då har du underkänt deras 3 miljoner gudar. Fattar ni vilken kraft det är i evangeliet? Jag vågar inte ens tänka tanken att stå där med hur många hinduer som helst och predika att Jesus är den enda vägen. Jesus är den enda guden. Vi läser vad som hände här. Och det står här också i den här texten att om det här får fortgå, vers 27, så är det inte bara vårt hantverk som får dåligt rykte, utan den stora gudinnan förlorar sitt anseende. Den gudinna som hela Asien, ja hela världen dyrkar, mister sin gudomliga storhet. När de hörde detta blev de ursinniga och skrek: stor är Efesiernas Artemis. Vi läser vidare från vers 29 till och med 34. Hela staden kom i uppror och folk rusade alla på en gång till teatern och släpade med sig Gaius och Aristarchus, 2 makedonier som var Paulus följeslagare. Paulus ville gå in till folket men hindrades av lärjungarna. Några asiarker som var hans vänner skickade också bud till honom och bad att han inte skulle ge sig in på teatern. Där skrek några ett, andra något annat. Folkmassan var i uppror och de flesta visste inte ens varför de hade samlats. Några ur hopen förklarade för Alexander vad saken gällde och judarna skickade fram honom. Han gav tecken med handen och ville hålla ett försvarstal inför folket. Men när de märkte att han var jude ropade de alla på en gång i ett par timmar: stor är Efesiernas Artemis. Här märker ni att Paulus föses undan. Och jag tror att Lukas som har skrivit om det här inte bara återger hur det faktiskt gick till, utan på det här sättet så lyckas han också få oss läsare att förstå att det här handlar inte om Paulus. Det är inte Paulus som är i centrum. Det är konflikten som är i centrum. Det som har hänt är ju, och det började redan när Paulus på andra missionsresan var i Aten. Ni kommer ihåg när han predikade på Areopagen i Aten. Så sa han, ja, atenare, jag ser att ni är så gudfruktiga här. Det finns också ett tempel som står dedikerat till en okänd gud. Det är den guden jag vill tala om. Det är han som har skapat allting. Och när han har predikat och kommer till själva poängen så är ju poängen den att Jesus Kristus har uppstått från de döda. Och då skrattar de åt honom, men de vill att han ska komma tillbaka dagen efter och berätta mer. För att någon ska uppstå från de döda där de aldrig hört talas om. Det vill de höra mer om. Men där säger Paulus, det är honom som vi lever och rör oss och är till. Där börjar på något sätt evangeliet konfrontera andra gudar. Det här fortgår. Och det vi har i det 19 kapitlet, det är själva kulmen på det. Här är en total konfrontation med andevärlden, med avgudarna och med andra kulturer. Det handlar inte om Paulus, det handlar om evangeliets kraft. Så därför så tas Paulus åt sidan här i berättelsen, förmodligen i historien också, men ändå. Och istället så har det tydligen hänt som så att de befinner sig på torget. Men i vers 29 så står det att hela staden kommer i uppror och folk rusar dit. Och sannolikt är det så mycket folk där på torget och trängseln så stor och alla får inte rum. Så de tar Gaius och Aristarchus och släpar dem till teatern som är inte alls långt därifrån. Kommer ni ihåg när vi var på den här resan till Jordanien i Israel bara för en månad sedan nu? Då var vi i Jerash och på den teatern där. Men torget låg precis utanför. Så det var ju en romersk kolonistad. Och romarna byggde på samma sätt överallt. Så såg det ut i Efesus också. Så de tog Gaius och Aristarchus ifrån torget och släppade in dem på teatern. Och teatern i Efesus, håll i er nu, har 25 000 sittplatser. Den teatern finns kvar än idag. Ni kan gå dit och räkna. Man plockar in de här medarbetarna på en teater som rymmer 25 000 åskådare. Och här äger upploppet rum. Här skickar de fram en som heter Alexander, en jude, som då ska förklara. Det är ju ett sånt surr där, men när Alexander kommer dit, och Alexander är förmodligen en förnäman i synagogans sammanhang. Och han får veta att det bland annat handlar om att avbilda gudomen, vilket ju inte syns med blida ögon i judiska sammanhang. Där får man inte avbilda någonting. Så han tar den tråden och kliver fram och försvarar så att säga den judiska tron eller bildförbudet som man kanske har talat om här nu eller bråkat om att man inte får göra de här bilderna på Artemis. Och då gör han förmodligen så att han rättfärdigar den judiska tron och Artemis-templet och skiljer sig själv och den kulturen som finns där ifrån Paulus. Här börjar nu alltså judisk tro och kristen tro glida isär i den här konfrontationen. Sen håller han ett tal. Och vi läser det också då. Och det här talet räcker med att jag säger som så att det här talet är lysande retorik. Ett lysande tal med antikens alla retoriska regler. Lyssna här nu. Det är stadens sekreterare som kommer fram då efter att de har ropat stora Efesiernas Artemis. Stadens sekreterare lugnar folket och säger: Efesier, finns det någon enda människa som inte känner till att Efesiernas stad är vårdare av den stora Artemis tempel och att hennes bild som har fallit ner från himlen? Eftersom ingen kan neka till detta så bör ni hålla er lugna och inte göra något förhastat. Ni har fört hit de här männen som varken har rånat tempel eller hädat vår gudinna. Om nu Demetrius och hans hantverkare vill föra talan mot någon så hålls det rättegångar och det finns landshövdingar. Inför sådana ska de anklaga varandra. Och om det är något mer ni vill ta upp så ska det avgöras i den lagliga folkförsamlingen. På grund av det som nu har hänt idag riskerar vi att bli anklagade för uppror. Vi har ju inte något skäl att anföra när vi ska stå till svars för dessa oroligheter. Och efter att ha sagt detta upplöste han folksamlingen. Han börjar med, som man ska göra ett bra retoriskt tal, med att berömma folket. Han påminner om kulturens betydelse. Han säger när det gäller invändning att ingen kan neka till den här stora betydelsen som Artemis har. Och om någon vill föra talan, då har vi ju rättegångar och domstolar. Och upplopp, det kan ju bara göra romarna, den romerska garnisonen, arg, förargad och vilja slå ner upploppet. Och så lugnar sig folkmassan. Men samtidigt så betyder det ju att Paulus och hans förkunnelse frikänns. Det finns inga anklagelser kvar. Hela saken faller platt till marken. Så som Paulus, eller som Lukas framställer det här, så har alltså evangeliet prövats i en våldsam konfrontation, men det har befunnits bestå provet. Evangeliet har inte förlorat, Paulus har inte förlorat. De går fria. Evangeliets kraft är densamme. Han är densamme igår och idag och i evighet. Paulus kom väl undan med blotta förskräckelsen. Han var nog kvar ytterligare ett tag, för det står i 20 kapitlet. När oroligheten hade lagt sig kallade Paulus till sig sina lärjungar och så vidare. Jag ska säga en sak som jag ska ta upp nästa vecka och som vi får sluta med här, men som vi inte riktigt vet. Men det finns forskare som tror att Paulus ändå arresterades och att han satt i fångenskap i Efesus. Och det är också i sådana fall, och det finns ett, jag ska ta upp tråden där nästa gång. Men det betyder att resplanerna stämde inte riktigt. Han kunde inte resa som han ville. Han satt i fängelset, och där i fängelse så skrev han Filipperbrevet och brevet till Filemon. Men det där sista, och det som jag nu ska ta upp nästa gång, det sätter vi inom parentes.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det har varit Värnamo församlings närradio som har sänt det här programmet. Jag heter Ulf Gustafsson. Det var del 1 av Korinthierbrevets andra Korinthierbrevet. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter kommer sändningen från Missionskyrkan. Du får lyssna till gudstjänst därifrån. Ha en skön fortsättning på kvällen.